Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen till Rysarstunden med mig Alex.
Och med mig Linda.
I dagens avsnitt ska vi prata om psykopati och personer med psykopatiska drag. Och i december la vi ut en förfrågan på Facebook där vi efterlyste berättelser ifrån er. Om någon har erfarenheter av personer med psykopatiska drag i kärleksrelation eller vänskapsrelation eller vad det nu kan vara. Det kan vara en arbetssituation också. Och vi fick in en berättelse via mail som vi tänkte läsa upp. Men först vill vi ge en liten varning att det kan vara triggande om du själv är utsatt eller kanske känner någon som är utsatt. Vi publicerar länkar till olika hjälporganisationer på vår Facebook-sida. Om du skulle vilja komma i kontakt med någon av dem så kan ju det vara ett första steg. I dagens avsnitt kommer vi också att ha med en gäst och hon kommer efter den här berättelsen och hon heter Katarina Havner.
Hej! 2017 träffade jag en kille som var helt fantastisk. Jag själv var sjukskriven på grund av utmattning och träffade honom via en Facebookgrupp för singlar. Han la ut något inlägg och jag bara föll pladask. Skrev till honom och tänkte, nej, han är way too snygg för mig. Han kommer inte svara. Men han svarade ganska så direkt och jag blev helt chockad och så glad. Efter det meddelandet hade vi ständigt kontakt. Vi pratade i telefon och smsade hela tiden. Ganska så direkt så förklarar han att om man söker på hans namn så står det ganska mycket om honom på Flashback. Men det var hans gamla liv. Och jag trodde ju såklart på honom. Blev ju stört förälskad i honom. Så lite varningstext på Flashback, det störde mig inte. Detaljer om hur långt efter vi började prata tills vi träffades kommer jag inte ihåg då allt det fina har försvunnit. Jag minns bara det hemska. Men kan det ha varit ett par veckor kanske? Han överöser mig med kärlek. Jag är den bästa han vet och allt är fantastiskt. När vi ses vid ett tillfälle går han, jag och min bästa vän ut på krogen. För att tillägga så kommer han inte från min stad, utan han bor i Stockholm. Visade sig senare att han bodde i Mariestad, vilket är många mil från mig då jag bor lite söder om Göteborg. Jag och min bästa vän dansar och har jättekul på krogen. Vi alla blir fulla och vi, alltså jag och min bästa vän, Ja, jätteroligt, men inte han. Och det får jag höra. Promenaden på väg hem som är cirka 10 minuter består av att han skriker, skäller och drar i mig för att jag lät honom ha tråkigt. Min bästa vän svek mig här då hon inte gjorde något. Hon gick 10 meter framför och brydde sig inte. Jag var rädd men vågade ändå inte skrika tillbaka. Men den här gången slog han i alla fall inte. När vi inte var med varandra ville han att jag skulle skicka bild på vilka kläder jag hade på mig. Även underkläder. Jag fick inte vara utmanande klädd. Jag och min bästa vän åkte till Emmaboda-festivalen den sommaren och jag kunde inte slappna av. Telefonen var tvungen att vara laddad. Svarade jag honom inte inom ett par sekunder, max minuter, så fick jag ett helvete nästa samtal. Jag förklarade att det är svårt att ladda, men det brydde han sig inte om. Jag var tvungen att filma vilka vi umgicks med och när han insåg att jag satt med några killar så blev jag beordrad att gå och lägga mig i tältet. Livrädd som jag var så lyssnade jag trots att han var så många mil ifrån mig. Jag hade blivit så kuvad på grund av en händelse dagen innan. Vid ett tillfälle så är vi hemma i min lägenhet. Han låser då ute mig på balkongen för att gå igenom min telefon. Det var hemskt. Jag hade inget att dölja, men integriteten fanns inte där. Samma dag hade vi varit hos mina föräldrar på middag. Och pappa gav mig sitt kort för att jag skulle tanka bilen. Jag och min bästa vän skulle ner till Malmö för Håkan Hellström-konsert. För att göra en lång historia kort. Han snodde 10 000 kronor ifrån det kortet. Han försökte även boka en resa via det kortet för 30 000. Men pappa fick då ett meddelande om att han skulle signera med bank-ID. Och fattade att något var skumt, så han gjorde inte det. Jag hade ett kreditkort som jag använde vid väldigt enstaka tillfällen. Just in case. De uppgifterna på kortet snodde han. Många gånger när vi sågs sa han att han bjuder. Men insåg sen att det var ju mina pengar han använde. Han bjöd upp mig till Stockholm. Och han använde då de här 10 000 kronorna han snodde från pappas kort. Hans kollega hade lånat hans lägenhet och han fick inte tag på sin kollega, så lägenheten kunde vi bara se från utsidan. Men han var ju så snäll och tog in på hotell 2 nätter. Han hade ju sagt att han bodde i Stockholm, men det var ju en lögn. Jag minns inte så mycket från Stockholmsresan. Det jag minns är att vi en kväll ska ut på något som jag tror heter Trädgården. Om jag minns rätt var det som ett lägenhetshus nästan, som en hemmafest. Vi sitter i alla fall på utsidan. Jag snappar med en killkompis som jag har känt i flera år. Och vi pratar om något som jag inte minns. Jag minns bara att han svarar något med "Ja, men det fixar jag, darling." Men det skulle han aldrig ha skrivit. Killen jag var tillsammans med såg detta och helvetet bröt lös. Han blev aggressiv och jag som i princip aldrig varit i Stockholm gick bara därifrån. Han gick efter och skrek och gormade. Här är det suddigt. Jag vet inte riktigt vad som händer eller hur lång tid det tar att komma till hotellet. Men väl på hotellrummet så tar han min telefon. Han säger att jag ej ska prata med människor alls. Inte någon. Han gömmer min telefon och trots att jag är livrädd så står jag på mig och skriker tillbaka. Han börjar slå mig, brottar ner mig i sängen. Matar slag mot brösten, magen och tar strypgrepp. Försöker kväva mig med kudden. Det knackar på dörren. Han visar med ett finger över munnen att jag ska vara tyst. Hans ögon är svarta. Han öppnar och jag hör vakten säga: "Hej, hur står det till här? Vi har fått klagomål på att det är högljutt här." Jag ville bara skrika att han skulle rädda mig, men jag vågade inte. Han svarar med: "Oj då, det är tvn vi har på, men vi sänker den." Vakten tackade för sig och gick. Livrädd låg jag där. Kommer jag att bli dödad? Vad kommer hända? När han kom tillbaka hade han lugnat ner sig. Han förklarade varför han gjorde som han gjorde. Det var ju mitt fel såklart, för att han hade agerat så. Jag ska ju inte flörta med andra killar. Efter ett långt samtal lade vi oss på varsin sida. Jag somnade direkt. Jag var så utmattad. Dagen efter åkte jag hem. Dagen efter var Emmabodafestivalen. Den festivalen är 2 dagar. Jag åkte hem efter 1 dag. För som jag skrev innan, allt kontrollerades och jag orkade inte. Mamma och pappa åkte 60 mil fram och tillbaka för att hämta mig. Jag sov hos dem den natten. När jag vaknade gick jag upp och de ville prata allvar. De grät och berättade att de läst allt på Flashback om den här killen och att jag måste lämna honom. Här visste de ingenting om vad som hade hänt några dagar innan. De visste inte alls att han misshandlade mig psykiskt och fysiskt. Men de kände det på sig. Pappa sa: "Jag låste in dina bilnycklar. Du kan inte komma härifrån. Försöker du rymma till honom är dina syskon redo att hjälpa oss att hitta dig." Jag valde att lyssna på dem. Jag orkade inte mer. Det var jättejobbigt. Jag älskade ju honom. Jag skrev ett sms till honom om att jag lämnar honom med mera. Sedan blockade jag honom överallt. Detta är en period på cirka 4 veckor. Alltså väldigt kort period. Det finns mycket mer att skriva, men svårt att få ner allt. Jag är så tacksam för att mina föräldrar hjälpte mig, trots att de egentligen inte visste vad som hände. Bara deras känsla räddade mig, tror jag. Han hemsöker mig i mina tankar ibland, men jag har helt kommit över det. Vet inte om detta är något ni kan ha med i podden, men skickar iväg ändå.
Jag heter Katarina Hovner och jag är läkare i botten, överläkare och dubbelspecialist i psykiatri och rättspsykiatri. Och sen är jag forskare vid Karolinska institutet, är docent där och driver en forskargrupp. Sen är jag också faktiskt studierektor för forskarskolan i psykiatri, just nu på deltid också. Så jag har lite olika arbetsuppgifter.
Ja.
Och sen har jag också på fritiden drivit podden Det mörka psyket.
Okay. Ja,
som har en hel del program ute. Men just nu har vi ett uppehåll. Men det finns en massa spännande avsnitt att lyssna på där också.
Mm. Ja, många bollar i luften.
Ja.
Ja.
Verkligen.
Ja.
Vi kommer ju att om man säger, nischa in oss lite med den här intervjun på psykopati och psykopater.
Mm. Just
men vi kanske ska börja fråga, hur kommer det sig att du jobbar med det du jobbar?
Ja.
Ja, alltså att jag blev rättspsykiatriker då, det var väldigt klart för mig väldigt tidigt eller så. Jag har alltid varit väldigt intresserad av brott och straff och hela den biten. Jag har liksom, när jag var yngre så funderade jag nog lite åt juristhållet. Jag hade också kanske en liten dröm om polisyrket och så. Men sen så bestämde jag för att börja på läkarutbildningen och egentligen var det med siktet att bli rättspsykiatriker. Då får man liksom kombinera, tycker jag, det bästa av världen, att både jobba med hjärnan och det här psykiatriska, men också väldigt nära rättssystemet och hela den biten då. Så jag tycker det är väldigt kul att få kombinera det. Och sen så började jag forska under slutet av läkarutbildningen. Jag provade på lite olika forskningsprojekt, men det som jag föll mest för det var forskning inom rättspsykiatri och liksom klinisk forskning. Så att jag snöade in också väldigt tidigt där på psykopati och brist på empati och sen då framför allt kopplat till biologi och hjärnan. Så att jag har gjort en del hjärnabildningsstudier och håller fortfarande på med det. Men psykopati är liksom har varit mitt huvudspår egentligen sedan jag började forska. Så att även om jag tittar på ibland har liksom något bredare bild, så har det ändå kommit tillbaka väldigt mycket till psykopati och psykopatiska drag och så. Jag tycker att det är väldigt fascinerande.
Verkligen.
Spännande.
Men alltså, vad är en psykopat? Vad är det som kännetecknar dem och vilka drag har de och vilka drag saknar de och lite sådär?
Ja, men precis. Och då är det så att psykopati, och det hör man ibland, och det finns inte som egen diagnos i den diagnosmanual vi har inom allmän psykiatrin som kallas DSM. Då. Och det här brukar man höra ibland. Ja, men det finns ju inte där. Är det ens en diagnos och sådär? Och vi brukar betrakta det, vi räknar med liksom det tillhör personlighetsstörning eller personlighetssyndrom. Så det är en typ av personlighetssyndrom kan man säga. Mm. Och jag brukar liksom, om man ska förklara det lite enkelt så, det är en allvarligare form av det antisociala personlighetssyndromet. syndromet. Man kan säga att om man kombinerar det antisociala personlighetssyndromet med det narcissistiska personlighetssyndromet så kommer man väldigt nära det vi kallar psykopati. Och det här med att det inte finns då som egen diagnos i DSM då, den här manualen som vi använder i psykiatrin, det kan man ju fundera över varför det är så. Men då ska man komma ihåg att det här med psykopati är liksom, det är framförallt viktigt när vi kommer till rättspsykiatri och när man kommer till kriminalvård. Så att inom allmänpsykiatrin är inte det en stor, det är inte sån big deal så att säga, det är inte så vanligt förekommande. Man kan säga att jobbar man inom allmänpsykiatrin och så får man en patient som har antisocialt personlighetssyndrom, då säger det ganska mycket. De är inte supervanliga, de förekommer men de är inte jättevanliga och det ger ganska mycket information kring vad det här är för typ av person. Medan som man är inom kriminalvården eller rättspsykiatrin och så har någon antisocialt personlighetssyndrom, då är det så här, jaha, det har jättemånga i den eran. För att man kan säga att har man en kriminell livsstil, en antisocial livsstil, ägnar man sig åt brott och kriminalitet i hög utsträckning, då uppfyller man väldigt ofta det här antisocial personlighetssyndrom-kriterierna. Så då har man en antisocial personlighetsstörning. Ja. Och det gör att inom kriminalvård och rättspsykiatri, där räcker liksom inte den diagnosen så himla långt. Den säger inte så mycket, den ger oss inte så mycket information. Så att där behöver vi använda begreppet psykopati för att särskilja den gruppen av de här med antisocial personlighetssyndrom som liksom står ut lite, som är ännu på något sätt allvarligare, mera elakartade helt enkelt. Mm. Alltså den störningen, det är liksom, den är extra kan man säga och ger oss liksom information som vi kan använda då. Så därför så är det ett högst vedertaget begrepp inom kriminalvård och inom rättspsykiatri och så, men inom allmänpsykiatrin är det inte lika känt eller... Det är inte säkert att man förstår riktigt skillnad, utan ofta kan man använda de begreppen utbytbart, vilket vi liksom inte gör i min bransch då. Ja. Men det gör också att det här DSM-manualen, den är ju främst till för allmänpsykiatrin. Och där behöver man liksom inte ha det här som egen diagnos. Om man tänker på kriminalvården så bedriver de ju inte vård i första hand. Det är ju inte det som är deras huvuduppgift så att säga. Mm. Så därför tycker jag liksom inte att det är ett problem att det ser ut så här. Men däremot tycker jag i alla fall, det finns liksom ingen tveksamhet att det här ändå är ett väldefinierat tillstånd som ger liksom information och som man så att säga ska förhålla sig till. Mm. Och det utmärkande då för psykopati och psykopatiska drag, det är, vi ska börja med det här att det är en personlig störning, personlighetssyndrom. Och då kan man säga att det generella grundkriterierna för att vi ska prata om personlighetssyndrom, det är att det grundkriterierna då är bland annat att det ska leda till ett lidande och det ska leda till en funktionsnedsättning. Och det här med lidandet, det är ofta när vi pratar om psykiatriska diagnoser så är det lidande för patienten själv. Men det finns undantag, det finns diagnoser där personen själv kanske inte upplever ett jättestort lidande, men omgivningen gör det. Och psykopati är typiskt sånt, att det inte är säkert att personen själv lider så mycket, men omgivningen är väldigt lidande. Mm. Och sen ska det då leda till en funktionsnedsättning. Och vad det betyder att man får liksom inte vardagen att gå ihop. Man lyckas inte hålla relationer på ett normalt sätt. Man kan inte sköta ett arbete eller fullfölja en utbildning. Alltså det ska leda till någon typ av komplikationer. Och det här tycker jag är viktigt att ha med sig. Därför att ibland när man slänger sig med de här begreppen i liksom vardagstal så glömmer man liksom bort det här. Att för att prata om psykopati, då ska det vara det här att det faktiskt är ett personlighetssyndrom, en personlighetsstörning. Det ska leda till problem. Mm. Och man ska särskilja det från att bara ha psykopatiska drag, vilket kan vara nog så problematiskt naturligtvis. Men då är det liksom inte riktigt lika omfattande. För när vi pratar om att man faktiskt har psykopati, då har man inte ett fungerande arbete, fungerande relationer. Utan då är det liksom mera problematiskt för en. Och då kan man säga att försörja sig på kriminalitet är inte vad vi kallar då ett normalt arbete. Nej. Eller det räknas inte då, utan då det är liksom, det är ett problem liksom. Då har man en funktionsnedsättning. Så det är liksom grundkriterierna, och det gäller ju för alla personlighetssyndrom och personlighetsstörningar. Men så kommer man då, vad är det specifika, vad är de psykopatiska dragen, vad är det som hänger ihop med den här störningen? Och då brukar man prata om, dels finns det en del då som också förekommer i det narcissistiska personlighetssyndromet, och det är till exempel grandiositet, alltså en överdriven bild av sin egen förmåga, så man tänker att man kan eller klarar väldigt mycket, att man är någon slags övermänniska kanske, att regler inte liksom är till för, det är till för alla andra men inte för mig, och så här, jag kan stå över det. Det brukar också vara då en väldigt lätthet att ljuga. Alltså det finns något som kallas patologisk lögnaktighet. Alltså de här personerna ljuger väldigt ofta och mycket om stort som smått. Det kan vara liksom om väldigt enkla saker och det kan vara om helt ovidkommande saker. Men liksom, det är inte så viktigt med sanning, kan man säga. Mm. Och sen är det då den här bristen på ångest och bristen på ånger, att man inte får skuldkänslor. Man blir liksom inte, man ligger inte vaken och gruvar sig över om man har sårat någon på vägen, utan man tänker inte riktigt på det. Det kommer inte liksom till en, utan man har den här väldigt egocentriska självbilden. Man bryr sig om sig och sina behov och man är ofta ganska hänsynslös mot omgivningen. Eller det blir så, man sätter sina egna behov före andra, så man har liksom en brist på omsorg om andra. Och det, här kommer den här bristen på empatin in då, att man har den empatibristen. Sen brukar vara väldigt duktiga på, ofta charmiga, vältaliga, kan alltså snacka om kulven som helst, är väldigt duktig på liksom att få folk att göra som man vill, alltså man har en manipulativ sida, en bedräglig sida. Sen brukar det också förekomma liksom brist på impulskontroll och impulsivitet.
Just det.
Och det här kan vi också se lite två subgrupper inom psykopati, där det finns en grupp som är väldigt impulsiv och har väldigt brist på impulskontroll, som kan explodera eller liksom händer saker hela tiden och man tänker aldrig på konsekvenserna. Sen finns det en grupp som kanske är lite mer kontrollerad, lite mer kylig. Så där finns det liksom två subgrupper. Och sen så kommer vi till det här med kriminalitet och antisocialitet. Och då beror det lite på vem man frågar i fältet. Huruvida man ska betrakta antisocial livsstil och det här med brott och att man ägnar sig åt kriminalitet, om man ska betrakta det som en pusselbit som liksom hör till själva begreppet, så är det när man använder sig av det mått som vi vanligtvis använder oss, som heter då psykopati-checklistan. Den listan, den lägger väldigt stor vikt på det här antisociala och kriminella beteendet. Men det finns liksom röster, eller det finns forskare i fältet som menar att det där med kriminalitet och antisocialitet är ju egentligen mer en konsekvens av den här problematiska personligheten. Och att egentligen borde vi titta mer på vad utmärker den psykopatiska personligheten och se det här med kriminalitet mer som att det följer av det. Det blir sådana konsekvenser ofta. Så där kan man säga att där tvistar man lite huruvida det här med antisocialitet är nödvändigt eller om det är liksom vanligt förekommande i det här då. Men framförallt det här manipulativa, bedrägliga, talförheten, charmigheten och den här totala bristen på omsorg med andra och brist på skuldkänslor, så det som man säger är väldigt utmärkande. Ofta väldigt orädda och ganska dominanta i, liksom, i relationer och i situationer. Man kan ta vilken publik som helst och vara väldigt duktig på det då. Så att det ska man också komma ihåg, att det inte... Alla de psykopatiska dragen är inte dåliga i sig, utan det blir liksom kombinationen. Om man har den här väldigt, man är väldigt duktig på att skärma omgivningen och få folk att göra som man vill och kan prata om kul folk och så. Det kan ju vara bra ledaregenskaper. Problemet blir ju att om det paras ihop med den här väldiga bristen på empatin och den här brist på skuldkänslor och det här att man faktiskt inte har någon omsorg om andra, då blir det ju väldigt problematiskt. Och sen brukar man också prata om att det här med känslolivet är påverkat. Att det här är personer som oftast inte har samma känsloregister som andra. Alltså man upplever inte känslor riktigt på samma sätt. Man berörs inte på samma sätt. Dels har det att göra med den här bristen på empatin, men också en brist på emotionell reaktivitet. Alltså att man utsätts för något stressande, så får man inte samma pulsstegring och man blir inte jättenervös eller laddad för saker, utan man är ganska flakta, ganska kylig där. Det händer inte så mycket. Och en undergrupp i psykopatin då, den här som är mer impulsiv, brist på impulskontroll, där kan det vara mer som att man kan få väldigt explosiva, snabba känsloutbrott, ofta aggressivitet, att det exploderar men sen går det över väldigt snabbt och sen är det som bortlåst. Så att det är det här, känslorna har liksom ingen kroppslig förankring. Man kan prata om känslor verbalt, men det finns inte det där. Det är inte förankrat i en. Men det kan vara svårt att upptäcka för omgivningen. Det är det som är så lurigt. Och det är det som gör att de här personerna kan liksom få med sig folk och näsla sig in i folks liv på ett framgångsrikt sätt. Och det kan vara väldigt plågsamt för omgivningen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Just det. Men alltså är det någonting man föds till, alltså de här, jag säger man, egenskaperna, eller är det någonting som utvecklas med tiden, eller alltså vad?
Ja, och då kommer det här trista forskarsvaret då. Det är ju både och. Ja. Men man kan säga att vi har ju alla föds med någon typ av sårbarhet. Alla har inte samma förutsättning, utan vi har olika sårbarhet för det här. Man kan säga det här med bristen på empatin. Så det här gillar jag ju väldigt mycket att prata om också, men det här med empati är då ska man komma ihåg att empati är ett väldigt komplext begrepp också, som innefattar olika delar. Och när vi tänker på, när vi pratar om brist på empati, så brukar vi bara säga brist på empati, men i själva verket ska man nog fundera lite på vad består empati av. Mm. Och då brukar man säga att det finns delar då som affektiv eller känslomässig empati, en mer kognitiv empati och någonting som jag kallat empatisk precision. Och då har vi då den affektiva och känslomässiga empatin. Det är just den här förmågan att känna att det är liksom förankrat i kroppen, att reagera med stress till exempel eller rädsla när man ser någonting. Och där kan vi se, det är en väldigt tidig form av empati. Man kan se det på spädbarn som börjar gråta när de hör andra spädbarn gråta. Det är någon form av känslosmitta, känsloresonans. Det är ju väldigt fördelaktigt att se att någon blir rädd, så ska jag själv reagera med rädsla innan jag hinner fatta vad som har hänt, för att jag ska hinna springa ifrån en potentiellt farlig situation till exempel, utan att ens fatta vad som händer. Så det fyller ju sitt överlevnadssyfte att det är så. Och det är just den delen av empatin som brukar vara störd då hos personer med psykopati. För att om vi tar det till skillnad mot kognitiv empati, eller theory of mind och mentalisering, då handlar det om att man rent tankemässigt kan sätta sig in i en annan persons situation. Det betyder att man förstår att andra människor kan ha andra önskningar, viljor och liksom mål. Mm. Och den delen av empatin, den utvecklas lite senare i barndomen. Små barn har inte det. Då är man väldigt egocentrisk, man utgår från sitt eget. Man fattar inte att andra kan uppleva andra saker. Men när man blir äldre då, så lär man sig det här. Och den typen av empatin är nog troligen ganska bra hos personer med psykopati. För att annars kan man inte manipulera och dupera andra. Då måste man liksom ha den här förmågan. Och sen det här med empatisk precision. Det handlar om att om jag ser att någon av er skulle bli ledsen och liksom gråta, så skulle jag känna mig ledsen, för jag reagerar på er sorg då. Men jag förstår att det inte är jag som är ledsen. Jag bara responderar på hur någon annan uttrycker det. Jag får någon slags medkänsla, så, sympati för någon. Om jag inte har koll på det, då kan det vara så att jag ser att någon blir ledsen, jag känner mig ledsen, och plötsligt är det liksom, handlar allting om mig, och att det är jag som är ledsen och det är min sorg plötsligt. Och den delen, det är liksom ytterligare en del av det här med empati. Mm. Och då kan man säga att för när det gäller personer med psykopati, så är det just den här affektiva empatin som är störd. För om man särskiljer det från andra psykiatriska tillstånd, till exempel autismspektrumstörning, där man också brukar prata om brist på empati, då är det framförallt den här kognitiva empatin, alltså mentaliseringen, theory of mind, som är problematiskt. Det andra behöver inte vara stört. Sen finns det ytterligare en patientgrupp inom psykiatrin då, emotionellt instabil personlig syndrom, där man kan se, där finns inte brist på empati med som ett kriterium, men man kan se att det här med empatisk precision ofta kan vara lite svårt för de personerna. Det är liksom ganska vanligt att man blir så överväldigad av sina känslor. Man reagerar, man är väldigt sensitiv och reagerar på andras känslouttryck. Men man, liksom, man har inte förmågan att skilja på annan och sin egen, helt enkelt. Så det där behöver man ju liksom komma ihåg när man pratar om brist på empati. Men om vi då tar psykopati, så är det just den här affektiva empatin. Och som jag sa då tidigare, så är ju den till stor del ganska medfödd. Alltså den finns ju med väldigt, väldigt tidigt. Så på det sättet så tänker jag att just det draget finns ju med väldigt tidigt. En sån sak som temperament är ju också någonting som man ser liksom väldigt tidigt. Så att en del av de här dragen finns ju kanske då i större utsträckning hos vissa personer, men sen beror det förstås på vad man är utsatt för under sin uppväxt och uppväxtförhållandena. Och det är klart att är man då med om mycket våld, eller man bevittnar våld eller trauma, eller man kanske blir svårt mobbad, eller man har en bristande omsorg hemma, eller man får slag i huvudet eller ramlar och slår sig så att hjärnan tar stryk och sådär. Så alla sådana saker kommer ju också bidra till hur man utvecklas. Eller som en sån sak som förebilder. Alltså finns det någon som kan lära en kring rätt och fel, eller det här med empati eller omsorg om andra? Finns det bra förebilder? Hur ser det ut med till exempel konflikthantering? Har man föräldrar som slåss till exempel, då blir det liksom ett sätt att okej, det är så här man löser konflikter, det är så här det ska vara. Så att allt det där samverkar ju, så att beroende på vad du föds med för sårbarhet och vad du sedan utsätts för, så kommer du liksom utvecklas i olika riktning då. Och där varierar det. Man brukar prata om sådär 50-50 på gruppnivå, att ungefär 50% bidrag från genetiken och 50% bidrag till miljöfaktorer. Men det är på gruppnivå, vill jag säga. Så att det kan skilja sig från olika individer då.
Ja, just det. Kan man bota en psykopat, så att säga? Jag tänkte prata om det här med theory of mind, alltså att de kan lära sig. Kan man lära sig det liksom i vuxen ålder, eller hur?
Ja, alltså theory of mind är ju någonting som man kan träna på, alltså mentalisering, det finns ju det, men det är ju inte framförallt det som brister hos de här personerna, utan det var ju den här känslomässiga empatin.
Ja, men precis.
Och den är ju förmodligen svårare att träna upp.
Ja.
Och då kan man säga så här att här finns det liksom lite olika, det enkla svaret är så här, vi har liksom ingen bra behandlingsmetod som vi vet fungerar just mot de psykopatiska dragen, det har vi liksom inte. Däremot så tror jag att man, eller jag vill gärna tro på att det liksom ändå går att hitta någon väg, alltså att målet kanske får vara att man ändå ska bete sig mot andra. Det kanske inte är så fruktsamt att kämpa med att man ska lära sig den här empatin och att avstå från att till exempel göra brottsliga handlingar för att skydda andra. Det kanske inte är en framkomlig väg. Man kanske ska fokusera på att om du slår någon på käften så kommer du sättas i fängelse, och det vill inte du. Du vill ju liksom styra över ditt liv, och det här är inget bra. Så att, strunt samma om det gör ont på den andra, utan liksom för din egen skull, låt bli med det här och det här. Alltså jag tror att man behöver jobba med det. Man behöver hitta just den här personens morot. Liksom, och, ofta är de här personerna ganska okänsliga för bestraffning, men desto känsligare för belöning. Alltså, det är liksom där man måste rikta in sig. Vad har du att vinna på att ändra ditt beteende? Hur kan du undvika att hamna här igen? Säg då i fängelse till exempel. Så jag tror att är det där man kan man hitta den liksom ingången. Men sen är det svårt, för att eftersom den här personlighetstypen då också har den här grandiosa självbilden och kan vara ganska narcissistiska, så har de ju också väldigt svårt att ta till sig råd eller hjälp från någon annan, alltså lyssna på någon. Det finns mycket sån här liksom behandlings- eller terapistörande faktorer som ställer till det. Man knyter inte riktigt an känslomässigt på samma sätt, och det gör också att det kan vara knepigt. Och så ska vi komma ihåg att, för vi har liksom inga läkemedel mot den här typen av störning, utan då är det ju typ terapi då.
Mm.
Och då får man ju tänka att ska man jobba med det, eller ska man jobba med liksom att förändra sitt beteende eller förändra sina liksom samspelsmönster och sånt, då är det just här, nummer ett är ju just att du faktiskt vill förändra dig. Det är ju det som liksom, det är där det börjar. Och tycker du att det är fel på alla andra och inte på dig själv, så kan du ju kanske inte se poängen med det. Så att därav är det ju liksom lite knepigt. Och då får man ju också försöka, det är också väldigt utmanande att försöka då hitta, vad är då just den här personens, vad kan jag hitta för motivator för den här personen? Och som sagt, den här typen av person kanske inte söker själv hjälp egentligen. Kanske inte tycker att det är jag som har problemen och jag vill göra någonting åt det, utan problemen ligger hos någon annan och det är liksom andra som har problem. Och jag är nöjd som det är. Liksom. Jag får ju vad jag vill ha. Så att det är inte helt lätt. Men man kan ju säga att man till exempel inom kriminalvården, där har man ju kanske ändå möjligheten att få in en sån här person i terapirummet för att du sitter där du sitter, och för att förbättra dina chanser till exempel då, om du är dömd till livstid och vill ha omvandlat ditt straff, så kanske du behöver delta i vissa behandlingsprogram, eller du behöver liksom visa att du vill på något sätt förändra det. Och då kan det ju vara så, man kan ju gå in i ett sånt program eller sån behandling med liksom skälen att man, alltså ens primära skäl kanske inte är att man faktiskt vill förändras, utan kanske mer är för syns skull.
Mm.
Och det kan man tycka är liksom problematiskt, men jag pratade med ett par psykologer som just jobbar inom kriminalvården, att, och de menade på att ja, fast även om man då är tvingad till det här och man kommer in av fel skäl, så jag menar, när du väl är där, då kanske du ändå kan få det här att vända om. Alltså trots att du från början går dit med fel, liksom, fel fokus eller fel skäl att du kommer dit. Så när du väl har gått dit några gånger, det kanske är någonting som händer. På något sätt går det kanske ändå att införa någon typ av förändringsbenägenhet eller någon slags motivation som kanske kommer med tiden. Så att, det där tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Att det här med tvång och tvingande saker, det låter ju väldigt tråkigt, och hur ska man kunna tvinga någon till förändring? Nej, men samtidigt så, om man tänker att man åtminstone ändå är där, så kan ju ens egna behov och egna motivatorer, så här, det kan ju faktiskt förändras. Och det tycker jag ändå är lite hoppfullt att tänka så.
Verkligen.
Absolut. Men kan det vara skillnad på kvinnliga och manliga personer som har de här dragen?
Absolut. Hur de agerar och så? Man kan säga att det är en väldigt snedfördelning. Det är betydligt vanligare hos män då. Men då kan man säga att det är nog så att det är, i verkligheten är en snedfördelning bland könen. Men jag tror att den snedfördelning vi ser är liksom överdriven. Jag tror att det finns en skillnad, men kanske inte fullt så stor som vi tycker oss se. Och det handlar om att vi kan mycket mindre om kvinnlig psykopati. Det troliga är kanske att den uttrycks lite på ett annat sätt. Och de skalor vi har för att skatta och bedöma psykopati idag, det är liksom skalor som är från början utvecklade på män, för män, av män, som väldigt mycket andra saker här i samhället.
Ja.
Så att prototypen för en psykopat är liksom en manlig sådan. Så att mycket av det, när man beskriver, när man ska liksom hålla utkik efter och försöka skatta de här symptomen, så är ju det, men kriterierna är väldigt inriktade på en väldigt manlig typ liksom så. Och då tror jag ibland också att vi kan gå i fällan att vi missar kvinnlig psykopati, att vi sätter andra etiketter på det tillståndet hos kvinnor, för att vi, dels är det så att kriminalitet, våldsbrott och sånt, det är betydligt mycket ovanligare hos kvinnor. Det är väldigt mycket färre kvinnor som ägnar sig åt våld och kriminalitet och antisocialitet, så att bara där finns det en jättestor skillnad. Och jag tänker också att det blir, om vi tar till exempel en sån sak som att kontrollera eller dominera till exempel sin partner. Om man tänker då ett heteroförhållande, så och tar liksom urtypen, så här, en man och en kvinna som lever tillsammans, och så tänker vi att det är mannen som har de psykopatiska dragen och han ska kontrollera sin partner. Hur gör man det bäst? Liksom? Jo, då är oftast mannen rent fysiskt överlägsen. Så att hot och våld och liksom dominans på det sättet, att använda sin fysiska överlägsenhet, sin styrka, så att vara hotfull, att liksom kanske slå till och med. Det är ju ett väldigt rimligt sätt att tänka att man kan kontrollera sin partner. Och det är ju sånt som vi ser och liksom skattar. Men om vi tar samma par, men det är kvinnan som har de psykopatiska dragen, och hon ska kontrollera sin då kanske fysiskt överlägsna partner, då är det ju kanske inte funktionellt att försöka använda hot och våld. Utan då kanske man behöver använda andra sätt. Och då kanske det handlar mer om någon typ av känslomässig utpressning. Eller självskadebeteende för att tvinga partner att stanna, till exempel. Sådana saker. Så att den typen av uttryck, det kanske beror på att det visar är att man kontrollerar sin partner. Men eftersom det uttrycks på ett helt annat sätt, så kommer vi hitta andra förklaringar till det. Vi kommer inte se det som att det handlar om psykopati. Då kanske vi ser att det handlar om borderline eller någon emotionell instabilitet eller någonting annat. Så att där tror jag att vi ibland missar då kvinnlig psykopati, för att vi helt enkelt kallar det för andra saker. Det beteendet, det uttrycket förklarar vi på ett annat sätt när vi har en kvinna framför oss.
Ja, och jag tänker i förlängningen, om man tänker kanske främst män, men vad är det som skiljer? Alla psykopater begår ju inte hemska brott, nej, tänker jag. Ja. Vad är det som gör att vissa psykopater till exempel blir seriemördare, medan andra inte?
Det ska man väl säga. Det här med seriemördare finns ju också en sån här spännande föreställning om att liksom alla seriemördare är psykopater. Och det är ju liksom inte heller sant riktigt. Det typiska för en person med psykopati, det är egentligen, när vi skattar psykopati, då finns det ett kriterium som heter kriminell mångfald. Och det är att man har en massa olika brottstyper i sitt belastningsregister. Alltså att man ägnar sig åt all möjlig typ av kriminalitet. Det är vapenbrott och våldsbrott och narkotikabrott och det är liksom trafikbrott och penningtvätt. Och det finns allt möjligt i belastningsregistret. Man är liksom en allätare. Det är liksom det vanliga. Man har en kriminell livsstil. Det här väldigt specialiserade, om vi tänker liksom seriemördare, ja, det kan vara så att en person som är seriemördare också har psykopati. Det, absolut, visst finns det. Men det finns också personer som seriemördar med en annan typ av drivkraft eller motiv som kanske mer ligger åt det mer tvångsmässiga hållet, eller det kanske är någon sexualsadism som ligger bakom det, eller det finns någon, så där finns det liksom en uppsjö av andra förklaringar också. Men det är klart att det kan vara psykopati som ligger bakom det. Så är det ju ibland. Men det är långt ifrån, som ni sa, långt ifrån alla med psykopati som är seriemördare helt enkelt. Och det här med huruvida man blir, ja, man ägnar sig åt våldsbrott till exempel eller inte, det kan man ju tänka sig att kanske dels ligger lite i förklaringen i uppväxtförhållandena till exempel. Om man har fötts med den här lite sämre empatin, men man har väldigt goda förhållanden under uppväxten. Det finns inte kriminalitet, missbruk eller stök liksom i uppväxten, utan man kanske bor i något slags ordnat område. Det finns goda vårdnadshavare, liksom, det är liksom, man har bra förebilder, det finns liksom man får en massa saker till sig. Man har fortfarande kanske en låg empati. Man kanske fortfarande har en benägenhet att skarva, att kanske ljuga lite. Men där kanske det inte liksom är så nära till att man blir våldsam och ut på gatan och slåss. Då kanske det leder till en annan typ av brottslighet till exempel. Kanske mer då sån här white collar crime, alltså mera kontrollerade, kanske avancerade skattefiffel, eller att man ägnar sig liksom en annan typ av brottslighet. Medan en person som växer upp i väldigt under svåra förhållanden, man kanske är i ett utsatt område, det man har omkring sig är mycket kriminalitet, mycket våld, det finns med liksom från början. Det är klart, då är det inte jättekonstigt om man dessutom då har en låg empati och sådana saker, att man utvecklas och kanske blir en väldigt våldsam person också. Så att den kombinationen tror jag också spelar roll. Och sen det här med impulsiviteten och brist på impulskontroll kommer också spela roll. För det är klart att har du väldigt svårt med impulskontrollen, då kan du inte göra så mycket planerade saker heller. Då blir det väldigt här och nu. Mm. Och det ökar också risken för en impulsiv brottslighet, vilket ju ibland innefattar våld också. Men man kan säga, återigen då, med den här subgrupperingen av de här två liksom undergrupperna, vi kallar det ibland för primär och sekundär psykopati. Där primär psykopati, tänker vi oss att det genetiska arvet är viktigare, där man kanske inte har så mycket uppväxtförhållanden som förklarar det här. Och då kan vi se mer att det är en kylighet, en mer kontrollerad person som kanske då har en annan brottsbild också, där det kanske är mer då ekonomisk brottslighet och sånt. Och det är inte säkert att man åker fast för det heller. Och det kan ligga på gränsen det man håller på med och sådär. Men man är liksom inte på gatan och slåss. Och då har man ju kanske en viss impulskontroll och har en viss planerande förmåga. Och då om vi tänker till exempel då att till exempel driva ett MC-gäng eller vara högst upp i en drogkartell, det kräver ju sin planeringsförmåga. Du kan ju inte vara hur utspejsad eller liksom impulsiv som helst om du ska sitta på toppen och försöka styra saker och ting. Då krävs det väldigt mycket av de här andra dragen. Medan så sekundär psykopati, där ser man väldigt ofta att den här miljöpåverkan, alltså det man varit med om, ja, man förstår nästan att man har hamnat där man har hamnat, för det är fruktansvärda förhållanden under uppväxten. Man har ju förmodligen också med sig genetiken i de fallen också. Men då blir det liksom på ett annat sätt. Då kanske man är mycket mer impulsiv och man hejdas liksom inte av konsekvenstänkandet. Utan man liksom är väldigt här och nu, och det man vill ha, det tar man. Blir man liksom, kommer man på att man vill ha något, så tar man det. Behöver man sex så tar man det oavsett vad den andra säger. Blir man kränkt och förbannad, då slår man. Alltså då bara agerar man väldigt mycket här och nu. Mm. Och så gör man det utan särskilt mycket konsekvenstänk eller omtanke kring andra.
Just det. Mm.
Och just det där, om vi tänker oss att man liksom inte riktigt tar hänsyn till, man tar inte in den här känslomässiga biten. Alltså man hämmas inte av att andra far illa. Så om man tänker tanken att man kan räkna bort det, alltså man behöver inte bry sig om det. Och så tänker man att då blir det kanske lite lättare att förstå varför den här störningen väldigt ofta går ihop med antisocialitetskriminalitet. För om man tänker sig att man bara skulle handla utifrån vad man känner för och inte alls behöva hejdas av att man får dåligt samvete eller gör någon illa. Eller liksom, för det, och då blir det liksom lite lättare att förstå varför den här personen väldigt lättare går över gränsen eller liksom bryter mot lagen helt enkelt.
Ja.
Och tvärtom då så har en sån här person kan ha väldigt svårt att förstå att det är omvända. Jag har hört liksom motiveringar som att ja, men jag gör ju bara det som ni andra inte vågar.
Ja, just det.
Sådär. Jag gör ju liksom, ni vågar inte, jag vågar. Det är den enda skillnaden. Som att man bara avhåller sig från att göra andra illa för att man är rädd att åka fast. Alltså det finns liksom, det finns ju en väldig massa skäl till att man inte slår någon på käften eller snor saker. Ja. Det är inte bara tänk om jag åker fast, utan Nej. Det finns liksom en uppsjö av andra skäl som väldigt mycket har med känslomässigt att göra. Jag vill inte såra någon, för jag kommer må dåligt själv. Men om man inte har det med sig, då tycker jag i alla fall det är liksom, då blir det lite lättare att förstå varför ganska ofta hamnar i kriminalitet och antisocialitet.
Verkligen. Men alltså, om en psykopat eller en psykopat ska vi dra till. Alltså begå en gärning som alltså kan leda till fängelse. Alltså, finns det möjlighet att de döms till rättspsyk eller hur funkar det?
Nej. Inte om psykopati är liksom huvudproblemet, nej. Det är inte en allvarlig psykisk störning i brottsbalkens mening. Nej. Däremot så kan det finnas personer med psykopati inom rättspsykiatriska vården, men då har de någonting annat också. Då har de kanske en schizofreni, alltså en psykossjukdom i botten, men de har också den här psykopatin.
Just
för
det.
Att bara ren psykopati, då är det fängelse som gäller, ja.
Just det.
Och det har ju att göra med att inte man har ju ingen bristande verklighetsuppfattning. Alltså när vi pratar om vilka som ska dömas till rättspsykiatrisk vård och den här allvarliga psykisk störningen, så handlar det väldigt mycket om att man till exempel är psykotisk, man har upplevelser av rösthallucinationer, man har vanföreställningar, så man tolkar världen på ett felaktigt sätt. Det är väldigt mycket det handlar om, att jag missförstår signaler, liksom, eller missförstår omgivningen och tolkar fel. Det är det som är urtypen för en allvarlig psykisk störning. När det gäller psykopati så är ju inte det problemet. Man förstår rätt och fel. Man vet vad man får och inte får göra. Men sen väljer man ibland att strunta i det, för man tycker sig stå över, eller man tycker att mina behov är viktigare än de andra.
Ja.
Det är kanske en svår fråga att svara på, men kan man säga ungefär hur många psykopater finns det i världen eller i Sverige? Eller?
Ja, det är absolut inte en helt lätt fråga. Man brukar ange att siffran, om vi tänker oss hela konceptet att man har psykopati, man har liksom hela paketet, då brukar vi prata om att ungefär 0,5-1% i befolkningen, i normal befolkning då, som det sägs. Men, och det intressanta kanske med den siffran, mer än exakt vad den är, tycker jag, det är att titta på hur hög är den andelen när vi går in på en anstalt i fängelsepopulation. Och då är den liksom betydligt högre. Då kan man ha siffror som sådär 15 till upp till 30%. Så det är alltså betydligt vanligare där. Och det säger ju någonting om vad det handlar om, eller vad det blir för någonting. Och sen är det så här, det här var ju då liksom hela konceptet. Om man bara pratar om psykopatiska drag, då är det ju en högre siffra naturligtvis. Och där säger liksom studierna lite olika, och det är inte helt lätt att mäta det. Det beror liksom på vilka instrument man använder, det beror på hur man frågar, vilka man får tag i och sådana saker. Så att det är klart osäkrare, men man kan såklart tänka att bara ha psykopatiska drag, det kommer ju vara vanligare. Men hela konceptet, då brukar vi prata 0,5-1%, så det är inte jättevanligt. Men som sagt, inne på anstalt betydligt vanligare. Och det är väl liksom det som jag tycker är viktigast att komma ihåg. Att där finns det verkligen en betydande andel som har det här. Ute i verkliga livet, inte alls lika vanligt.
Men har du någon teori om, alltså, kring vad det är som gör att folk är så intresserade av det här med psykopati och mord och liksom sådana saker?
Ja, alltså, vad det gäller psykopati kan jag ju tänka lite på hur min egen, vad jag tycker är fascinerande, och jag tror inte att jag är så himla unik här. Nej. Men det jag tycker är mest fascinerande, det är att det här, ja, det har jag inte sagt här, men man kan säga så här, det finns ett verk, som en bok som skrevs 1941 av Hervey Cleckley, som var amerikansk psykiatriker, som heter då The Mask of Sanity, där han beskriver olika patientfall och sammanfattar i slutet någon slags lista på gemensamma drag. Och då beskriver han personer som han inte tyckte liksom passade in riktigt i de gängse beskrivningar av psykiatriska tillstånd som fanns då. Mm. Och den här titeln, The Mask of Sanity, alltså en mask av normalitet, det tycker jag är, det är väldigt utmärkande. Alltså ytligt sett så är det här ytligt sett då ganska välfungerande, smidiga, sociala, liksom vältaliga personer. Så att vid första anblicken förstår man inte hur illa det är där bakom. Utan då kan det vara den här masken av normalitet. Men där under finns det en väldigt allvarlig känslomässig störning. Och det tycker jag är liksom fascinerande. Hur någon liksom till synes funkar ganska bra, framförallt i sociala sammanhang. Mm. Och det kan man också, när man träffar såna här personer, så när man sitter och pratar, själva samtalet flyter ofta på väldigt bra. Det är liksom inte knepigt att prata med en sån person, utan det är liksom, det går ofta lättsamt. Mm. Och så kan man då slås av när man kommer ut ifrån rummet att, men herregud, vi pratar om jätteallvarliga saker. Man kanske har pratat om något mord eller liksom våldshandling som den här personen har begått. Men den personen gör det med samma lätthet som man pratar om vad man ska göra till middag. Så att man tar liksom inte in den här känslomässiga biten. Och det kan vara, det är väldigt spännande, eller liksom konstigt. När man kommer ut kan man känna sig, men gud, vad hände där? Man kan nästan känna sig smutsig, liksom, som har liksom gått in i det där och bara, men vad hände nyss? Alltså den där känslomässiga biten saknas. Och det är rätt fascinerande. Mm. För det är så väldigt annorlunda från hur de flesta av oss tänker och funkar. Mm, och det här med känslolivet är ju ingenting vi går och funderar så mycket på. Det kommer ju så spontant och naturligt, det här med empati, att man liksom reagerar på andra. Och så finns det då en liten andel befolkning som liksom inte gör det, som inte har det naturligt. Det är ju sjukt spännande, tycker jag.
Ja, jo, jag håller med. Mm. Ja,
det är det.
Så att den där dubbelheten av att liksom till synes fungera, ha en massa förmågor, ha, liksom, ha alla möjligheter, men sen så blir det ändå fel. Så.
Mm. Mm. Ja, väldigt intressant. Mm. Ja, det känns som att vi har kommit in på många, eller ja, Katarina har kommit in på många andra frågor vi hade. Ja.
Verkligen. Jag tycker det är jätteintressant, och det är intressant att höra dig prata och berätta om det här. Det, ja, man får många synvinklar, eller infallsvinklar, vad säger man?
Ja,
jag går mina ord.
Ja. Nej, jätteintressant verkligen. Mm. Mm. Stort tack.
Ja, men tack för att jag fick vara med.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.